I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej Helena.
Hej Mona.
Nu är det snart första advent.
Du trodde du var redan nu.
Ja, jag tror det. Jag ville
Nej,
att det
du
skulle
vill
vara
att
det.
Det skulle vara det. Du är lite ivrig. Vad vill du göra då när det är första advent?
Ja, men då har jag ju redan smyckat det lilla jag alltid gör. Men det är alltid adventsljusstaken. Mm. Och sen är det såna här halvgulliga små tomtar som barnbarnen har gjort.
Halvgulliga?
Ja, men alltså de är jättegulliga. Ja, jättegulliga. Och sen någon julgardin, den har jag inte satt upp än. Så det är lite såna där punkter i lägenheten.
Men hördu, jag har en kompis som har så här jullåda 1, jullåda 2, jullåda 3. Så att man börjar med ettan. Och det är de här lite liksom...
De här
som den här advents den här som är som en triangel.
Ja,
den
precis.
Kan man ju sätta fram.
Ja.
Den i låda 1.
Mm.
Några sådana grejer. Och sen hettar det till allt
det
efter lådan.
Ja,
precis. Exakt. Och i jullåda 3 då ligger liksom julgranskulor och sånt.
Ja, men jag gillar förstadiet till julen mer än själva julen.
Ja, jag kan hålla med dig om det. Första advent och allt det där och julstjärn, det är ju helt mysigt.
Där det strålar en stjärna så underbart.
Den är din bästa.
Typ. Ja.
Jag försöker tänka vilken är min bästa. Nej, det är ju svårt de som är. Jag tycker att Ohelga natt med Jussi Björling är bara... Mm. Så fin, men den är omöjlig vid vårt producent att jag ska sjunga den.
Och helga natt, ja, den måste man ju vara tenor för att sjunga. Lite darra på.
Ja, men det är ju det. Det är det som är, det är så här nästan falla i gråt. Mm. Vilket får mig osökt att komma in på det som jag ville prata med dig om. Det har ju varit diskussioner, de har väl redan hunnit på ett sätt ebba ut, men ämnet är fortfarande så pass intressant tycker jag, om Magdalena Anderssons tårar.
Och ebba ut, då fick jag andra tankar på ebbor som borde gå ut. Ja, förlåt.
Ja, okay. Men, nej, men jag tycker det där med gråt är väldigt intressant. Jag är själv en... Jag har så otroligt lätt att identifiera mig med den som börjar gråta för att jag gör det så lätt själv. Och speciellt i de här lägena när jag känner mig kränkt och framförallt i liksom nära relationer, speciellt kärleksrelationer, där är det är inte kort. Okay. Den är inte lång menar jag,
Nej.
Den startsträckan.
Nej. Men liksom, alltså bli kränkt, att bli så här orättvis behandlad eller...
Ja, då kan det vara. Jag har blivit lite bättre på det, men det kan ligga där. Jag kan ju till och med, jag tror inte att jag har börjat gråta, men det har varit bra nära i sådana här lägen när någonting har blivit så här, nej du får inte byta den här för att, när jag tycker att jag blir utsatt för en sån här liten, töntig, liksom orättvisa. Då kan det ligga så här. Då känner jag så här, oj vilken haveristgen som kan utvecklas.
Men känner du innan att du vet att oj, nu kommer det till ett sånt läge, nu kommer jag snart att börja gråta. Försöker du låta bli då?
Alltid.
Eller bara släpper du loss?
Nej, jag försöker nog alltid, just den typen av tårar försöker jag nog alltid hålla tillbaka. Och jag tycker nog att om jag ser tillbaka på, allting blir ju bättre med åldern, eller hur? Man lär sig behärska sin aning. Men när jag ser tillbaka på när jag var yngre, då tyckte jag att jag grät jämt. Och det är ju ganska intressant, när jag var på någon bibliotek för ett tag sedan och pratade om mina böcker, som jag gör ibland. Och då kom det fram en kvinna till mig och sa, jag läser alltid dina böcker, men det är en sak jag tänkt på. De gråter väldigt mycket.
Jaså?
Ja. Och det har också min redaktör sagt när han går igenom mitt manus, som till den senaste romanen då, 1979, som jag håller på med, jag är snart klar. Då har han skrivit så här lite i kanten, när det står att några tårar trillar på någon av personerna. Vanligt frågetecken, vanligt frågetecken. Så jag har försökt få dem lite mera sansade. Men
varför är det så? Man tänker, vi människor, vi har ju massa olika känslor. Ja. Vi blir förbannade, vi blir ledsna, vi skrattar och vi gråter. Och varför är just gråten något som ofta är så skuldbelagt, tycker
det
jag?
Finns ju någonting i det här. Om jag nu ska generalisera. Och generalisera på ett sätt där jag själv passar in. Så är det att istället för att bli arg, så börjar man gråta. Och det är någonting som tillhör liksom mer kvinnliga kulturen. Att man borde bli mer arg, man borde gråta mindre. Och att jag tror att jag har ju, är ju uppväxt med, eller har lärt mig högtidigt åt mig, ett sånt där ett beteende som präglas av vanmakt. Att man får, man är liksom, det är vad man har att ta till. Att jag liksom tar till tårar. Och det är inte, och det ska man inte förväxla till det här vidriga som folk säger, krokodiltårar. Nej. För jag tycker att i faktiskt största fall, de flesta som använder uttrycket krokodiltårar, de har stängt av någonting i sitt inre. De har liksom slutat vara mänskliga i någon,
ja, också,
något avseende.
De förutsätter att alla människor de möter är liksom fake.
Ja,
att man
precis.
Låtsas fram, framförallt politiker då, att man aldrig är ärlig, utan politiker är alltid en baktanke bakom, ja, ett skratt eller bakom en klänning eller, ja, bakom en tår.
Just det.
Det tycker jag man möter.
Känns
ofta.
Det så?
Ja, det känns. Jag tycker så är det verkligen.
Så är det. Mm.
Och därför gjorde det, just det gjorde mig nog mest upprörd med kritiken mot Magdalena. Hon är ju en väldigt strikt kontrollerad person på många sätt. Med stor integritet. Och jag har aldrig sett henne ens vara i närheten av tårar. Men när hon blev så oerhört ledsen då i riksdagen, så var det för att hon blev ledsen. Mm. Och hon kämpade, tycker jag, som ett djur för att inte låta tårarna komma fram. Hon var tyst länge, hon sa sina ord och så kämpade hon sig tillbaka. Och det gör mig så ont då att få den här påhoppen, tycker jag, om att Åva larvig och hon bara försöker och hon var pressad och då börjar hon gråta. Jag tycker det är så hemskt.
Mm.
Men jag tycker med, alltså för väldigt länge sedan, jag fick också den kritiken. Det var när Fadime hade blivit mördad.
Mm. Och Fadime, hon som blev mördad av sin egen pappa?
Av sin pappa, ja. En av de första hedersmorden som verkligen blev allmänt debatterat och äntligen förstått.
Mm.
Men hon begravdes ju nästan som en, ja, som en statsbegravning i Uppsala domkyrka. Talmannen, som då var Birgitta Dahl, var där. Prinsessan Victoria var där. Och då, på ena sidan kistan så satt hennes familj. Och på andra sidan kistan satt vi då, det offentliga Sverige.
Mm.
Och vi satt och tittade på varann över den här kistan med Fadime som låg emellan. Det var så speciellt. Och så började de spela musiken. Och jag började störtgråta. För då var det Eric Claptons sång, den här
Tears
in Heaven. Och eftersom jag hade förlorat en son, så var den sången och texten har hela tiden hängt ihop för mig. Och så kommer den musiken och jag var så oförberedd på det. Och jag började gråta, alltså jag hulkade, storgrät. Och det vart en jättediskussion om efteråt. Hur jag kunde sitta där och gråta över en person som jag aldrig har träffat. Och hon gör inget åt i politiken, men hon gråter istället. Och det var så förolämpande. Mm. För det är ju inte alltid man kanske vill förklara varför den här stora gråten kom.
Nej, precis. Och jag menar, begravningar är ju så. Det är ju ett rum som präglas av liksom en samling inför sorgen, en samling av sorg. Så att man kan ju börja gråta väldigt lätt.
Ja.
Och det är inte, men det är ju någonting med det där som är obehagligt. Alltså det är ju någonting det här att det alltid ska vara att man gråter av beräkning. Var kommer den föreställningen ifrån? Jag kan känna just i relationen blivit arg på en man till exempel, någon man har haft och att jag blir så här: okej, nu gråter jag, men det betyder inte att jag, okay, att i den där stunden när det brister och tårarna börjar komma så vill jag fortfarande genom gråten att det jag säger ska vara, tas på allvar.
Uh-huh.
Att det är liksom som att gråten automatiskt skulle förminska mig eller förminska mina ord eller att de skulle vara för överdrivna på något sätt. Det är en sorts förknippat med en typ av överreaktion.
Och jag har alltid tyckt, tror jag, att alltså, gråten när den kommer, att den är som en utropstecken. Att någonting i det där samtalet man hade just då som gjorde att tårarna kom på mig eller den jag pratade med. Att jag har alltid tyckt om de stunderna just för att de uttrycker någonting mer än vad orden vid tillfället var. Och ändå kan jag tänka ibland som häromkväll jag satt och tittade på Allt för Sverige som jag bara älskar, det här tv-programmet där amerikaner får hitta sina rötter. Och jag gråter typ 4 gånger i varje avsnitt. Jag kan inte låta bli.
Nej.
Och jag vet inte om...
Berätta vilken situation, vad är du mest liksom gråtkänslig inför?
Ja, men det är när de läser berättelsen om förfäderna, och sorgen och människor som har förlorat en massa barn. Och de sitter och gråter över tanken på om inte det hade hänt så hade inte jag funnits. Eller någon som åker ut i någon fånig tävling så den får inte träffa sin familj, så gråter jag. Det är någonting bara med att gråten gör att man är med dem som man tittar på och lyssnar på. Mm. Gråten blir som en liksom, hälsning till att jag fattar, jag förstår.
Mm.
Så gråt kan ju vara lite sorgsen. Eller gråt kan vara ett hulkande för att det är något minne som gör väldigt ont. Men krokodiltårar tror jag aldrig har sett på riktigt någon
Nej,
gång.
Jag tror faktiskt inte riktigt heller att jag har gjort det. Det skulle vara, det är möjligen sådär att i någon sån här, du vet, film man har sett någon som ska låtsas gråta för att verka oskyldig eller någonting sånt. Men i det verkliga livet så tror jag faktiskt inte heller att jag någonsin...
Jag pratade mycket med Helena Bergström om det vid något tillfälle. För hon gråter väldigt mycket i sina roller.
Mm.
Hon menar ju på att hon kan liksom försätta sig i den situationen så att det verkligen blir att hon gråter på riktigt.
Mm.
Men andra gånger så kan det vara att man tar såna här clear eyes precis innan kameran går på. Då rinner ögonen ändå. Men att försätta sig i känslan av sorg för en roll.
Ja.
Är det krokodiltårar?
Jag tänker så här att om man frågar många män eller om man frågar någon man som har stött på mig i livet så kanske den personen tycker att de där tårarna var någonting som kändes väldigt obehagligt för att någon gråter för något man har sagt eller gjort, det skapar skuldkänslor.
Mm.
Och att man upplever sig manipulerad eller trängd av att liksom få skuldkänslor på sig. Och då är det ju lite sådär att om någon gråter så är det så här: det är på riktigt. Det är skuld. Och det är, medan jag själv känner så här att det är en förbannelse att jag börjar gråta. Jag har ingen lust alls att börja gråta egentligen. Jag tycker att det är genant.
Men det är ju lite ett maktmedel också.
Ja, det blir ju det.
Men för
det
som
blir,
du sa, ja, hur han reagerar. Att man känner sig, men oj, sa jag något om du blev så ledsen? Det var inte meningen. Men kan man också ta i med gråten och ledsenheten? För då får man lättare...
Ja, nej, men alltså, jag kan tänka så här som när man var liten och man tyckte att någonting var orättvist. Och så låg man liksom, sprang man in och la sig på sängen och bara... Och så lyssnar man.
Men det kände jag att det gjorde nog min brorsa också. Ja. Och syrorna, att det var inte... Men visst.
Nej, men...
Ja, jag fattar vad du menar, verkligen.
Men jag har så många gånger tänkt att det blir så olyckligt för att han svarar på mina tårar och inte på det jag vill ha fram. Och det jag vill ha fram, jag, och känner sig då förstås trängd eller skuld, få skuld för det. Och så blir han arg för att få skuld och så blir han arg på mig istället och skriker åt mig. Då gråter jag ännu mer, det blir liksom en väldigt... Ja, det blir en sån här, vad heter det, kretsgång liksom, där det ena föder det andra och så vidare. Och jag förstår att tårar kan vara ett vapen på det sättet, men om jag fick liksom välja uttryckssätt för mig själv, då skulle jag mycket hellre vilja vara så där lugn, säga exakt vad jag tycker och inte gråta. Jag tycker alltid när jag börjar gråta att jag förlorar.
Men skrikande känner jag att det kan man ju mycket, det styr man ju själv.
Liksom. Ja, det gör man
nu,
faktiskt.
Nu skrika, det är, men som jag känner med gråt så bara, den kommer bara. Det är inget som du har bestämt dig för. Man kan ju låta sådär så, nu är jag, men när man verkligen gråter så.
Ja, fast skrikande, ibland känner jag faktiskt att jag har upplevt att jag är liksom så pass trängd så att jag vet liksom inte riktigt vad jag gör. Okay. Eller skri. Men visst, jag förstår vad du menar. Tårarna är, när tårarna kommer så kommer tårarna. Det finns ju ingenting i världen som kan få en att liksom ta tillbaka dem. Och men hur blir du i grälsituationer? Gråter du eller är du så här saklig och lugn och bara mal ner?
Nej, men ett vanligt gräl, ja, så är jag nog mer att då höjer jag rösten och vill liksom argumentera igenom och få den jag grälar med att fatta att han har fel och jag har rätt.
Ja.
Gråter däremot för mig, då är det verkligen sorg eller något ledsamt. Mm. Jag har aldrig gråtit mig igenom ett gräl.
Nej, utan vad skönt.
Då höjer jag rösten och blir arg.
Ja.
Så jag kopplar liksom inte tårarna till ilskan. Utan
nej,
tårarna är något som kommer inifrån på ett annat sätt.
Men om jag tänker sådana här, liksom, du måste ju ha suttit i sådana här otroligt känslomässiga, trängda möten inom, när du i politiken.
Mm.
Jag kan föreställa mig att en och annan tår har fällts när det har varit så här hetsiga diskussioner. Inte från dig då, men från hur reagerar du om någon annan liksom börjar?
Ja, alltså jag har ju befunnit sig i situationer när jag verkligen har fått kämpa för att inte gråta och det har varit svårt. Jag var ju till exempel ansvarig för delar av Estonia-utredningen när den här så kallade analysgruppen skulle vara med och hjälpa oss med hur ska vi hantera det som har gått fel och att möta de anhöriga som ju var arga och som grät. Och jag var makten som skulle försöka förklara och lyssna och ta till mig. Det var väldigt svårt att inte gråta. För då kände jag att det blev så fel om jag skulle sitta där och hulka framför dem.
Ja.
Det är nog enda gången jag verkligen känner att jag liksom har fått äta upp tillbaka sorgen i halsen.
Mm.
Och hellre vara tyst en liten stund bara för att kunna uttrycka något utan att rösten darra. Det var fruktansvärt svårt. Men det blev också så viktigt på något vis att själv intala sig. Mona, du är makten nu. Du ger fan i att försöka vara någon medkännande mamma. Nu är du makten.
Hur kändes det då att spela makt? Eller, för det är ju...
Nej, men den gången kändes det korrekt och riktigt. Då gick man på toaletten en stund och stod.
Men det där är, ja, precis. För det där måste ju vara på ett sätt då en svår situation. För jag kan tänka mig att båda grejerna blir fel. Det är fel om du sitter och är kall och makt i relation till dem. Och det skulle också bli fel om du...
Men det är ju inte kall och makt. Det är mer det där att inte gråta. Ja. Att det kändes så fel i den situationen. Mm, mm. Och det var det också, tycker jag.
Ja, men för min del så tror jag faktiskt det är, om jag ska vara så här helt uppriktig och en smula personlig. Men att jag tror att jag, eftersom jag var ett skilsmässobarn någonstans i djupet av mitt hjärta, och att det var då väldigt plågsamt för mig när jag var väldigt, väldigt liten, och så tror jag att det är någonting, jag har någon sån här liten sjö i min själ som består av, som är som ett litet skrattar jag, det ska jag inte göra, men det som är som en liten tårpöl, det är liksom någonting, den kan aktiveras, den här ursprungssorgen i mina nära relationer och speciellt kärleksrelationer. Jag kan liksom halka ner i den.
Är det rädslan för att bli övergiven?
Jag tror att det är rädslan att bli övergiven, och jag tror också att det är rädslan av en liksom, det jag upplever är ju den här stora vanmakten på något sätt. Att jag tror att jag inte, jag halkar ner på något sätt till att bli 3 år gammal. Och jag kan bara liksom, det är bara tårarna bara börjar skvätta. Det är liksom...
Jag blir så berörd när du säger det. Att du inte känner dig riktigt behövd?
Ja, riktigt behövd. Och jag tror också att det handlar om någon sån här liksom, ja, att jag inte räknas.
Du inte riktigt duger?
Jag har inte, jag tror att man kan räkna upp många sådana där saker. Räknas, duger, finns, tas hänsyn till, liksom, det är så svårt att sätta ord på den här väldigt tidiga ursprungskänslorna. Men jag kan känna att jag har burit med mig detta. Och sen har jag märkt att just den delen fungerar ju väldigt bra ihop med en traditionell kvinnoroll. För att i den traditionella kvinnorollen, den allra sämsta sortens traditionella, den allra sämsta delen av den traditionella kvinnorollen, så ingår det på något sätt att man ska stå ut, man ska liksom, man får sin vilja fram genom tårar, genom att veta hur man ska bete sig, genom att gå under radarn, genom att liksom gömma sina känslor till viss del. Alltså det finns så mycket kring det där som bejakas.
Men det är någonting med att tårarna, gråten, blir i förhållande till mannen.
Ja,
när du pratar,
precis.
Om det.
Ja, så och, är det ofta.
Om jag gråter nu så betyder det kom och trösta mig.
Att ja, det... fast jag kan ju samtidigt vara arg. Så att om någon kommer att trösta mig då det kan ju också bli helt fel. Mm. Det är därför det är så viktigt för mig att liksom bara känna så här att okej, jag gråter nu, men det lyssna istället på vad jag säger. Eller liksom, jag kan inte hjälpa det här. För det, och det är, jag tror att de flesta bara, men sluta gråt, säger ju en del. Mm. Måste du gråta, så kan du lägga av med den där gråten, strunta i den. Och jag tror att de flesta då i gråtsituationen skulle gärna vilja det. Mm. Men det är inte lätt.
Men det är få som säger, men sluta skratta nu hela tiden. Ja. Däremot gråten är som, den förutsätts vara manipulativ många gånger. Istället för att den är en uttryck för de känslor som man har.
Mm. Jag skulle vilja kunna vara mer, ha en lite mer dos av det som jag uppfattar då som mer killigt. Mm-hmm. Att kunna behärska mig. Fast det kan de väl inte heller. eller? Jag tycker ibland kan jag känna så här att okej, det är mer kvinnligt att gråta. Och då ska man liksom vara den som ger skuld och så vidare. Men det finns ju andra, liksom, det är ungefär som att man liksom luras in i det där. Som att män skulle vara förnuftet och kvinnor skulle vara liksom känslan. Och oj, 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 det vet man hur det kan fara iväg. Men det där att män skulle stå för förnuftet, det tycker jag det är en sån...
Det är så lögn.
Det är sån lögn. Det är verkligen det. Det är på något sätt bara ett spel som de kan spela emellanåt. Och de tror att de är förnuftiga när de kan liksom på något sådant här aggressivt sätt bara mala på.
Men vad är det som, alltså, när man har levt i den politiska världen som jag har gjort i så stor del av mitt liv, så är det så tydligt och har varit det hela tiden att den manliga rollen i politiken förväntas vara på ett sätt och den kvinnliga på ett annat. Och det är allt ifrån att det är män som håller i de så kallade tunga frågorna om näringsliv och pengar och energi. Och kvinnorna, det är skola och det är sjukvård och det är omsorg. Och då har det liksom utvecklats också en rollfördelning i hur man är i politiken som också bygger lite på det. Att männen förväntas vara mera ordning och reda och kvinnorna inte känslosamma mer att... Ja, men så här kan det också vara i den här frågan. Och, alltså, lite mer ifrågasättande.
Mm.
Ja. Och det har att göra lite med hur man ser på gråt också, tycker jag. För att det finaste exemplet jag vet på en man som gråter i offentligheten, det var ju Barack Obama. När det var en av alla skolskjutningar. Och han höll ett tal och han började verkligen gråta mitt i talet. Tårarna verkligen bara trillade. Inte liksom en enstaka liten tår utan han grät verkligen. Mm. Och det var så mycket bilder och kommentarer om hur modig han var. Hur viktigt det var att en politiker visade de känslor man känner. Och var vackert att se en man gråta. Mm. Och jag blev så provocerad av... Att folk tyckte att det var så extra vackert. Vilket det ju var. Men det var ju för att det var så ovanligt. Att han var den ovanliga mannen. Och varför skulle han vara det? Varför var det så ovanligt att män gråter i offentligheten? Ja. Och det har inte jag något svar på än idag. Det bara är så fortfarande.
Mm.
Kan du komma på en man i offentligheten som du har sett gråta? I riksdagen eller i tv eller ett aktuellt ankar? Eller.
Tänker jag. Har jag det?
Jag kan bara komma på Obama, måste jag säga.
Ja, nej, jag kommer nog inte heller på någon just nu. Men jag tänker så här, för det är intressant det du säger, för det präglar ju då språket. Jag tänker på, om vi då tar Gunnar Strömmer. Vad skulle hända om han sa så här? Men alla ni unga där ute som håller på med det här, varför är ni så ledsna? Varför känner ni att livet är så värdelöst att ni bara kan slösa bort det på det här sättet som ni gör genom att bli kriminella? Alltså,
ja, jag fattar.
Det finns kanske någonting i det. Jag tycker att det där har ökats på att män som pratar om våld, barn, kriminella i politiken, de har valt, de väljer så entydigt.
Här står jag, blås in.
Förlåt, nu försöker jag visa hur de pekar med hela handen och pekar på hela. Nej, men att det finns, det är liksom det som att de använder en ton och ett språk som är helt liksom, finns inte en gnutta med inkänsla eller alltså medkänsla eller någonting. Och jag med, alltså nu kommer, och jag hör igen nu, ska man ha medkänsla bara för några går och skjuter?
Mm.
Alltså det finns ju alltid i liksom, i alla fall i de presumtiva, de som inte börjat skjuta än, men som är på väg dit.
Ja, jag tycker det är något sorgligt att, också med de som skjuter och de som dör. Och jag hatar att man gör sån skillnad nu när man säger att det här offret i Uppsala var, det var en oskyldigt offer.
Ja.
Som då är uttrycket för de som bara råkar hamna i den situationen. Mm. Men det är som om kriminella skjuter andra kriminella, då är inte det ett oskyldigt offer. Det är ungefär som vi har dödsstraff i Sverige plötsligen. Där
ja.
Kriminella är okej om man dödar andra kriminella.
Ja.
Ja, vad det nu har att göra med gråt och skuld. Men
nej, men jag bara menar så här, att om man använder sin röst och sitt prat på ett speciellt sätt, präglar ju ofta vilket svar man får.
Ja, så är det ju.
Det är ju ganska självklart, det vet vi ju alla. Och då tänker jag just på politiker, alltså vilket språk man använder, vad man liksom målar upp för bild, vad man liksom, hur man pratar. Att någonstans måste ju det få ett gensvar också. Jag menar självklart inte att, liksom, att någon som står och säger hård, att det är deras fel att någonting, att det har gått som det har gått. Men jag bara menar att det finns någonting. Jag kan bara ibland fantisera om vad skulle hända om man började prata på ett annat sätt.
Det har jag tänkt på många gånger. Hur och inte minst var finns det plats för de där lite djupare, allvarligare frågeställningar där man inte har svar utan man just samtalar för att hitta svaren.
Ja.
Därför att det är så lätt att vara den där hårdhänta. Det slåss ju alla politiker om idag, att vara liksom extra mycket. Säger någon vi ska ha 3 månader extra straff, så säger någon nej, det ska vara 4. Så det finns ju inte ett samtal längre.
Nej.
Inte och någonstans. Och
jag tänker också att det är ju väldigt sällan som det ger någon bra effekt. Det är också en sån här stor illusion om att om man liksom insansar till hitan ditan. Det är klart att man ibland måste säga till. Men att både på ett privat plan eller liksom också regeringsmän, en som alltid använder den typen av språk blir snart isolerad och tappar kontakten med verkligheten. Ja. Jag tycker att man ser så där. Jag tror att alla familjer är i alla fall för uppväxta med det här, men säg ingenting till pappa eller den här patriarken på något sätt som liksom som har en familj som enas bakom eller liksom i skuggan av. Och som bara försöker så här göra som han vill i någon sorts, ja, i skenet av. Man, då blir han någon som blir hanterad. Men det blir ju genast ett glapp. Och då tänker jag bara så här, att om man tycker att det här är långt, liksom så här långt ifrån kanske man kan jämföra med politiken. Eller jag bara tänker så här att en ledargestalt eller ledargestalter eller partier som är allt för auktoritära i sitt sätt att verka kan ju ge illusionen av att få någonting gjort och skapa ordning och reda. Men om man bara använder lite sin kunskap om vad ett sån roll gör.
Jag önskar att du hade rätt. Men som allt har utvecklats de senaste typ 10, 15, 20 åren så är det snarare tvärtom.
Att
ju hårdare, ju tuffare, ju mer retorisk, desto mera väljare får du.
Ja, exakt. Men det är precis. För att man tänker att det är illusionen av att det ska hända någonting bra. Man hoppas på det. Men i det verkliga livet funkar det? Det funkar ju inte.
Det som fattas tycker jag mycket idag, det är ju att ge igenkänning åt människor som verkar ha gett upp både sina egna liv och sina framtidsdrömmar överhuvudtaget. Och när samtalet i den politiska världen bara handlar om straff.
Mm.
Och nästan inget samtal handlar om, men varför blev det så här?
Mm.
Vad är det som gör att så många unga inte känner att de har någon överhuvudtaget att lita till? Och när inte samtalet till politiken heller låter som om vi överhuvudtaget bryr oss om att fråga varför blev det så här. Mm. Det är en farlig, mycket farlig situation som...
Ja, jag tänker, just det. Och när man tänker att det blir i språkligt blir det en typ av krigsförklaring snarare än en invit till att vi alla, på alla liksom, i alla lag eller i alla skikt måste hjälpas åt. Jag kan ibland fantisera om skicka ut massor av kloka människor i de här liksom kretsarna där det rekryteras som värst, som på något sätt bara får hålla såna här tal om vad annat man kan göra med sitt liv.
Ja, men också att hitta alla de där kloka människorna som redan finns i de här situationerna. En stora syster, en pappa, en lärare, en fotbollstränare. Det finns ju så många som har de där kloka orden. Ibland känns det som att det är det som fattas i politiken, att vi hör bara pistolskott som går av. Mm. Och sen så slutar vi ens försöka lyssna till de andra rösterna som finns där.
Jag såg en förhandsvisning av en film häromdagen som är regisserad av Ken Loach. Den kommer senare på vårvintern. Och den heter The Old Oak Tree, och det handlar om en liten ganska fattig by i England, och det kommer flyktingar dit, och det är en sån här feel good historia, även om det är så här, någon kommer från Syrien, några stycken dit, och det är många som är emot dem, ganska många. Och så finns det då en person som har den här lilla baren som utvecklar någon typ av vänskap med en person. Det är liksom en kvinna. Det är ingen så här romantisk berättelse, men de blir liksom på något sätt vänner. Och det där växer och man känner att det blir någonting i slutändan, någonting bra för alla. Det blir möten som ingen riktigt hade förutsett, och det blir liksom, det uppstår någon typ av gemenskap. Och jag vet att jag, när jag satt och såg den, så kände jag så här, men herregud, vad länge sedan jag såg och hörde någonting sånt här. Vad länge sedan jag såg och hörde någon typ av berättelse, att det också finns fantastiska möten och men det är det relationer. Som kan... Att det var så här så att jag nästan... Och jag tänkte bara, gud, ska det här ses, är det här liksom så APK eller vad? Är det som att det känns ibland som att bara allmänt har getts upp hoppet om att det skulle vara på det här sättet. Och samtidigt behöver man ju bara se sig omkring och se, det finns ju hur många exempel som helst.
Jag tänkte ju säga det.
I det verkliga livet.
Ja. Men det är det jag försöker fara efter när jag säger, om det offentliga samtalet hela tiden utgår ifrån pistolskottet, så bortser man ju från att 70-90% av alla människor med utländsk bakgrund lever ju i vårt land, precis som du och jag gör. Mm. Blir förälskade, gråter, träffar vänner, alltså är en del av Sverige.
Mm.
Där finns ju alla de här mötena som har varit så fantastiska hela tiden. Men det farliga blir ju om det offentliga samtalet bortser från allt det som redan är en del av vår vardag, och låtsas som att pistolskottet är det nya normala. Det är bra i Sverige utan att känna att oj, låter jag helt verklighetsfrånvänd nu?
Just det, precis. Alltså det låter jag som en sån här PK-människa? Hur har det blivit så?
I politiken så har jag ofta känt snarare att, men vad tog alla känslorna vägen?
Mm.
Till slut är det ingen som är glad, ingen skrattar, ingen gråter, ingen får vara arg. Man ska liksom vara konstruktiv och man ska vara saklig och man ska vara faktainriktad. Så jag har ju snarare varit många gånger med att säga, men gråt då, eller svär åt mig då. Ja. Hallå, man vill liksom ruska om, visa någon gång att politiken betyder någonting där inne. Så jag är ju snarare glad de gånger någon gråter.
Ja. Men har du tänkt att det har varit, har det varit någonting som har det blivit mer kontrollerat liksom i åren, eller har det alltid varit så?
Min känsla är att det har blivit mer kontrollerat med åren.
Vad beror det på,
att ord som känslosam har blivit samma sak som en svaghet. Att fakta och procent är det som ska vara argumenten som övertygar. Så att känslor överhuvudtaget ses som en svaghet. Och ibland tror jag det har att göra med att i takt med att allt fler kvinnor kom in i politiken, men fortfarande rollen för råmodellen, förebilden, var fortfarande typ Gunnar Sträng och Per Albin Hansson. Lugna, trygga, stora magar, grått hår. Så när kvinnorna kom in så skulle vi fortfarande vara likadana som den råmodellen som hela tiden hade funnits i politiken. Mm. Och då blev det falskt också. Det klingade falskt. Mm. Och varje uttryck för känsla blev samma sak som en svaghet. Och där har alla anpassat sig till, känner jag, att också vi kvinnor har gjort. Att man får inte visa för mycket känslor. Man ska inte gråta. Man ska inte visa sig hysterisk.
Men det där är ju, för att det finns ju någonting. Man tänker så här, när du säger så kan jag ändå reflektera över att det är väldigt viktigt med fakta och siffror också.
Ja, verkligen.
Och hur kan man se på förhållandet mellan att å ena sidan just ha fakta och siffror och vara liksom kunnig och känslomässig på samma gång?
Ja, alltså, om man pratar om fakta om hur ojämlikheten bara har vuxit i Sverige, så det är en sak att säga en siffra. Och en annan sak att förklara siffran med hur ojämlikheten förstör livet för barn, hur klasstänkandet i skolan försvårar livsmöjligheter för tjejer. Så för mig är liksom siffror är fakta. De är en väldigt viktig del i politiken, men de förklarar ju inte hur samhället har kommit att utvecklas. De är bara ett exempel på hur det har blivit. Ja, det jag far efter är ju att det borde vara den största uppgiften för varje politiker i varje debatt. Att göra om siffrorna till den verklighet som vi lever i. Att visa hur siffrorna har försvårat jämlikheten till exempel. Och visa med siffrorna vilka utvägar det finns i politiken. Så att inte siffrorna blir målet i sig, utan blir ett sätt att beskriva hur jävligt livet har blivit, men också vilka möjligheter det finns att ta sig ur det. Så ibland känns det som att i politiken så ska man undvika att bli för involverad. Därför att då tolkas det ibland som en svaghet. För då ligger tårarna där nära. Och istället så flyttar politiken då 3-4 steg bakåt. Och då blir det bara siffrorna kvar.
Är liksom politiker mer och mer så här skolade i att
Jag tänkte ju säga det. Ibland så saknar jag de där liksom knäppskallarna, vildhjärnorna. De där Juan Fonseca, fanns det en kille i socialdemokratin till exempel, som var helt, han var helt på en egen plats i sitt sätt att beskriva saker. Och när han inte fick hamna på listorna inför riksdagen, då gick han själv ut med namnunderskrifter och knackade dörr och frågade: tycker inte ni att jag borde sitta i riksdagen? Skriv på här. Precis tvärt emot vad man förväntas göra. Och han lyckades ju. Han fick så många som tyckte att det där var en spännande kille. Och han kom in i riksdagen. En Jan Emanuel som går runt med sitt stora skägg och sina stora åsikter, som bara är så annorlunda mot hur saker och ting förväntas vara. En Maud Olofsson som skriker och gapar och gråter och blir arg och ingen vet riktigt var hon finns någonstans. Ja, bra. Så jag önskar att det fanns fler liksom udda människor som tvingade fram en annan debatt om Sverige. Och därför blir jag både irriterad, provocerad, men också gillar verkligen personer i politiken som är som Jan Emanuel. Stora, tar plats, yviga, hojtar, skriker, tvingar fram reaktioner. Därför det är så ovanligt i politiken idag att människor vågar liksom sticka ut som personer. Så det ska bli jättekul att han kommer hit också nästa vecka, Jan Emanuel. Så att du också får se och höra och förstå vad jag menar när jag säger att det behövs sådana som han.
Ja, det ska bli spännande nästa vecka.
Så får vi se om man får oss att börja gråta också. Det återstår att
och
se.
Och av vilken anledning.
Ja, exakt.
Så. Ja.
Kram på dig.
Kram, hej.
Hej.